Då säger jag välkommen till dig, Charlotta Lagerberg Tunes.
Yes, så heter jag precis så.
Hur skulle du presentera dig själv?
Jag skulle presentera mig som ett kaninlejon, brukar jag säga. Mm. Och det, med det menar jag att jag är högkänslig och extrovert. Och ibland är jag modig som ett lejon, men ibland kan jag känna mig rädd och orolig och ängslig som en kanin. Mm. Så jag tycker att det är ganska bildligt eller talat så. För övrigt så är jag gift att få barn och lever och verkar i Göteborg. Jag är utbildad beteendevetare och har en lång bakgrund inom socialt arbete inom skola och BRIS. Numera så jobbar jag som författare på heltid och föreläser och ute då med min bok Orkidébarnet. Mm. Sen jobbar jag också då med barnlitteratur, och det var så jag började med mitt skrivande med Poppe, som hjälper barn att sätta ord på känslor genom sagor då. Mm.
Spännande. Mm. Varför började du skriva?
När jag var liten så började jag väldigt, väldigt tidigt skriva dagbok, och jag hade en dröm att bli författare, som ganska liten faktiskt. Men jag hade en föreställning eller en fördom, eller ska säga, att man inte kan leva som författare, att det inte var ett riktigt yrke och att det var inget för mig och att jag inte skulle kunna göra det. Jag hade många sådana egna hinder och berg för det. Så att jag använde ju dagboken väldigt mycket som en inre tröstare och som en inre dialog då. Jag skrev dagbok under väldigt många år av min uppväxt då. Så att det har alltid varit mitt uttryckssätt då. Jag gillar att prata mycket och jag gillar att skriva, så att det har varit mitt uttryckssätt då. Nu har jag nästan glömt din frågan om skrivande.
Ja, nej, men det var varför du skrev, eller varför du började skriva. Och det var ju svar på frågan, tycker jag.
Ja, nej, men jag frågade en doktor om det, om man kan medicinera bort högkänslighet. Och då så sa han till mig att det viktigaste är att man förstår det sensibla begåvningen. Och att man använder sin kreativitet. När man inte använder sin kreativitet, det är då det kan bli farligt, sen. Så det du gör, att använda din kreativitet, är väldigt bra, sen. Och ni har förstått det, många tänker så här att när folk skriver, ibland handlar faktiskt skrivandet om överlevnad. Det låter lite klischéartat eller kanske lite stor, jag vet inte, men det är faktiskt så att ibland så har den kreativa kraften och skriften, man rensar, man kan sortera, det är mycket som i dagböcker, tror jag. Mm.
Och det är ju intressant, tänker jag, den frågan du ställde till den läkaren. Mm. Kan man medicinera bort högkänslighet? Mm. Och då tänker jag, varför vill man ställa en sån fråga?
Därför att jag kan bli så arg på alla de här operationerna som man gör med gastrobypassitron, så där man minskar magsäcken. Just det. Så att man går ner i vikt. Men jag tror inte att man kan operera bort sorg. För när man har gjort operationen så finns ju kanske det här att man kanske har tröstätit. Mm. Det finns ju kvar. Mm. Och det finns ingen direkt som fångar upp eller tar hand om patienten. När man har gjort ett sånt stort ingrepp så är man rätt ut i kylan sen lite grann. Och så är det ju i många olika fall. Och jag tror att många med mig som är högkänsliga har fått frågan, vill du ha antidepressiv medicin? Och jag har aldrig själv prövat det eller ätit det, för att jag är lite motståndare, kanske för mycket så till det. Jag tror att det kan vara jättebra i vissa fall, men jag tror väldigt mycket på andra saker, att man kan läka med yoga och motion och med att skriva och måla och sådär då. Mm. Så att jag säger den lite provocerande ibland till läkare för att se hur de för de har någon samsyn eller om de har någon
just det. Mm. Och det är inte alla läkare som känner till högkänslighet heller. Nej.
Han kallar det för sensibelt begåvad och jobbade mycket med utbrända och utmattade patienter då, den här doktorn.
Just det. Din bok Orkidébarnet då handlar ju om en flicka som är högkänslig. Varför skrev du den boken då?
För att min man tyckte att jag skulle skriva den boken. Mm. Och när jag tänker efter på boken nu, för det är ju en serie också. Jag var ganska trött på den här självhjälps... nu raljerar jag lite då, men det finns en hel böcker kring högkänslighet. Där det lätt kan hamna i ett flumfack. att man raljerar kring det, att det är flummigt och new age och sådär. Därför så tycker jag att det finns forskning kring det då. Men det finns ju många böcker som är mer i självhjälp i punktform. Jag gillar sådana böcker också, de är bra. Men ibland när jag läser artiklar i tidningen eller på nätet så står det så här: tycker du om att gå i skogen? Gråter du lätt på film? Då är det nog högkänslig.
Ja.
Och det är så mycket mer komplext. Och det blir ju ännu mer komplext ju mer jag lär mig om det. Att det finns extrovert och det finns ambivert, det finns introvert. Och det var det någon som sa att det är 30%, inte 20% som är högkänsliga. Och sen vill man sätta diagnos på något som ett personligt drag. Så att jag vill skriva vad som händer med de här barnen som mår dåligt i det tysta och som bär på en känslighet där folk kör över dem och där man, när barn som speglas dåligt och har kanske dålig anknytning med om trauman, vad som händer med det här högkänsliga barnet. För det finns en väldigt stark inneboende styrka i de här barnen också. Och jag tycker ofta att man hör att man ska välja bort saker som högkänslig. Jag tycker att man ska också välja till saker.
Mm.
Jag vill fokusera på det positiva och på styrkorna mer. Därför så älskar jag det uttrycket känslostark istället för stark. Så det var egentligen min mans fel då att den här boken kom ut. Men, ja. Men jag är ju tackar honom för det nu då. Att jag gjorde det. Så. Mm.
Men är den självbiografisk bok eller?
Den frågan har jag ju fått 900 gånger nu då om det är det. Och då säger jag ett väldigt bra svar så här. Att alla författare hämtar ju stoff eller ifrån livet och från sig själva. Så jag tycker det är upp till läsaren, säger jag då, hur man uppfattar den. Men det är klart att jag har hämtat saker från mig själv, eller det gör väl de flesta som skriver så. Mm.
Men den är skönlitterär.
Ja, det är en skönlitterär bok. Ja. Louise är ju mitt alter ego, för säger man, det är min fiktiva person.
Just det. Först när jag började läsa, då hade jag lite svårt att bli vän med språket.
Ja, just det.
Men någonstans mitt i boken, då blev jag det.
Ja.
Och sen i slutet, jag blev så besviken när den var slut. Mm. För jag ville fortsätta. Mm. Jag ville veta mer.
Mm. Det är jättebra att du vill.
Ja, och det kommer fler böcker.
Ja, det kommer många fler böcker.
Ja. Men de som står bak på boken, det är tre stycken till.
Fast det blir fler. För att jag är så tjocka böcker så att jag håller på Killing My Darlings nu på 3 och 4. Så att det blir de.
Okej. Okay. Mm. Så du har skrivit dem redan?
Nej,
de...
det har jag inte gjort.
Nej, du håller på.
Jag är sådär att böcker tar tid för mig. Jag kan inte leverera. Jag är inte en sån författare utan jag måste känna mig mogen. Det måste vara rätt. Sådär. Mm. Så att jag tar det i min takt, lite långsamt. Så.
Mm. Mm. När man läser på baksidan så såg det så himla bestämt ut.
Det var mitt förlag, Kloster förlag, som gav ut den. Men det förlaget la ju ner, så att, jag följer min egen rytm nu då.
Mm.
Jag mår bäst av det.
Bra, men då har jag i alla fall någonting att se fram emot, så att det kommer mera.
Men jag har titelnamn på böckerna, så ni kan säga några titlar. Fjärilströmmar i andra boken, Sorgmanten. Och sen har vi Familrås och sen kommer ju, ska vi se nu, så har jag fel.
Står det bak på den första, men i alla fall.
Efter Sorgmanten så kommer Vinklippt också. Mm-hmm. Och sen kommer Familrås och sen så tror jag att det är, det kan bli 7 böcker. Det kan bli 6. Vi får se, jag får se hur det tjockar. Men det blir inte, den är inte slut där. Mm. Men det blir nya, det blir, jag hoppas att man ska känna likadant efter nästa bok att jag vill läsa en till.
Mm. Mm. Kul att det kommer flera.
Språket bara, jag måste fråga dig.
Ja.
Var det tungfotat? Var det, kände du att det var svårt? Eller var det...
Nej, tvärtom så kände jag att jag kom inte in i henne. Så kände jag. Men sen gjorde jag ju det. Och jag menar, så är det ju ofta när man läser en ny författare. Att man, känner inte igen sig i språket.
Nej.
Liksom. Och sen,
just det.
Men sen efter ett tag så kommer man in i det.
Spännande.
Ja. Du har ju varit utmattad, har jag förstått.
Mm.
Och bytte bana då.
Mm.
Hur har det påverkat dig som person?
Jättemycket. Oerhört mycket. Allt skulle jag säga att det har påverkat. För det handlar ju om att göra om och göra rätt. Och det gör man inte över en natt. Det har tagit många år faktiskt.
Mm. Du sa också att jag lyssnade på en annan podd med dig. Och då sa du att du är lite av en prestationsprinsessa. Eller att du var det.
Ja, men det är fortfarande.
Det är du.
En sån, jag har en inre slavdrivare då, så brukar jag säga. Så att...
Men hur var det innan med den här prestationsprinsessan? Eller hur var du innan? Och hur liksom kan du se tillbaka på dig själv och säga att ja, men så där är jag inte längre? Eller...
Ja, så tänker du. Ja, jo, det handlar ju om det här med gränssättning och sätta gränser och så. Det har jag inte varit så bra på. Och jag vet inte, det hänger ihop också lite med kanske högkänsligheten att... Man vill vara till lag, så man vill gärna lyssna och man vill ta på sig hela världens allas besvär och bekymmer. Man dras gärna till yrkesgrupper som man tar hand om andra, och det gjorde jag också. Jag jobbade ju med socialt arbete som beteendevetare på Arbetsförmedlingen mot ett av Göteborgs tyngsta områden, då Bergsjön. Kortlilla Bergsjön jobbade jag. Och jag upplevde ju hot flera gånger då på min arbetsplats. Mobbing för första gången. Jag har aldrig varit mobbad hela mitt liv, så att för mig var det låter ju lite konstigt sen, men jag var nästan lite chockad att det kunde hända när man är över 30 år så. Men det blev jag, och jag hade ju inget stöd, så att det var en kombination för mig att jag hade en väldigt traumatisk förlossning med mitt andra barn. Jag hade saker som inte var bearbetade från min uppväxt, saker jag gått igenom. Och en prestationsprinsessa, precis som många andra, att man ska baka bullar och man ska, ja, kanske inte städat hem, jag är inte så pedantisk lagd, men just att man ska, ja, leverera. Och nu när jag ser tillbaka på det så kan jag inte förstå att vem som skulle tacka mig för det, att jag, för ju mer mobbar, ju mer utfrusen, ju tuffare jag hade på jobbet, desto mer vill man ju visa att man kan och är duktig. Mm. Och så hade jag en låg självbild i det då. Så att jag gick ut jobbet varje dag. Och kroppen skrek ju. Vi satt ju då ett jättekontorslandskap. Och jag hade ju ingen plats att gömma mig mer än toaletten. Där kunde jag gråta eller andas ut. Men då hade jag nästan som liksprickor. Alltså jag hade såna sprickor på händerna. Så jag satt med bomullshandskar. Men till jobbet skulle jag ändå. Mm. Plus att jag hade den här stressen med sjuka barn. Och kollegor då som ringde hem och pressade på. Och är det vattenkoppor? Och sen smittar man nästa. Ja, hela den här faderullen. Mm. Så det slutade med att jag blev ju en person som en alkoholist på jobbet, kan jag tänka. Att man glömmer, bokade samtal. Dataskärmen var svart, så att jag satt i samtal så tog det 45 minuter. Kanske det man gjorde på 15 minuter. Nej, men ja. Mm. Och jag hade ju högar som växte då. Jag visste inte vilken hög eftersom jag var borta mycket. Så det slutade ju med att jag blev väldigt, väldigt sjuk sen. Verkligen sjuk. Så att jag, och då blev jag väl rädd också i det, tror jag. Så då sa jag upp mig då lite kaxigt från jobbet och studerade kreativt skrivande och hälsopsykologi under ett år. Och det var ganska skönt att studera när barnen var små, för då kunde jag vabba i lugn och ro och jag kunde skriva och skapa och sådär. Och sen var jag tillbaka på ett nytt socialt arbete, och då hade jag en sån underbar chef där som kallade in mig på sitt rum, och så sa hon att Lotta, ska inte du jobba som författare istället? Mm. Nej, så jag, det kan jag inte. Nej, sa hon, varför inte då? Nej, men jag kan inte det. Ja, men berätta nu för mig vad ditt hinder eller berg är. Jag kan inte föreläsa, sa jag. Kan du inte föreläsa? Nej, jag har sån scenskräck och jag kan inte ställa mig på en scen och föreläsa. Ja, men du är ju inte Fredrik Reinfeldt, sa hon. Du är författare. Du kan ha en fläta som står rätt ut. De kommer bara tycka att det är art. Hon var väldigt härlig, och så började hon måla upp och rita upp och sådär. Och sen så blev det slut på det projektet, på det sociala arbetet. Och då stod jag där igen med min halva liksom, beteendevetare och författare och kreativitet på andra sidan. Och så kommer man på vägen så här. Och så står man där i vägskälet och så tänker jag, ska jag hoppa eller ska jag... Ja. Och då blev ju det en... Då bestämde jag mig nog där och då någonstans, tror jag. Och då började på något sätt, när man tar sig själv på allvar och börjar, så kom jag med i en businessbok för kvinnor. Jag skrev upp med 30 andra kvinnor. Jag jag började, jag gav ut min första roman och jag fortsätter på den vägen fullt ut då. Och på något sätt när man gör det, satsar i helheten, så tror jag att då hamnar man till slut rätt. Mm. Jag tror det. Mm. Så det var den långa versionen kanske. Mm.
Ja, men det säger ju storycoachen Katrin Sandberg som var med i avsnitt 11. Mm. Hon säger ju också det där att man, när man börjar gå och liksom, sen när man tittar tillbaka, då ser man att det blir en väg eller det blir ett mönster som man inte såg från början.
Nej, precis. Precis.
Någonting annat som hon sa också, det är ju det här med att vi gör allt för att passa in i den kollektiva livsberättelsen.
Mm.
Och just, jag tänker, som högkänslig så känner man av det där så himla mycket. Hur det ska vara, hur det förväntas, att man ska leva och så vidare. Men så, jag har gjort en spaning kring det, som jag får testa på dig nu.
Mm.
Alltså, du har ju uttryckt det också som att vi ska briljera, prestera och leverera. Och samtidigt så är det ju så att i vårt samhälle så blir vi mer och mer individualister.
Mm.
Men alltså, sjukskrivningarna går upp.
Mm.
Det är allt fler som blir utmattade. Men samtidigt som man då ser, liksom, pratar om 80-talister som att de tänker bara på sig själva. Vilket jag då tänker att, ja, men det borde väl vara ganska sunt att tänka på sig själv då. För då blir man inte utmattad. Eller vad tänker du om det här?
Men jag tror att det är två olika saker. Alltså så att tänka på sig själv betyder inte att man inte ska tänka på andra.
Mm.
Alltså så. Och sen så det här individualistiska får ju inte bli egoistiskt.
Mm.
Och det tenderar du att göra. Ibland blir det ju narcissistiskt. Mm. Alltså så. Så jag tror att det finns ju olika i färgskalan. Så. Det är inte svart eller vitt. Mm. Utan det måste finnas en gråzon. Så kanske.
Mm.
Men ja, det här att, alltså, som högkänsligt känner att man inte passar in eller att det är att vi får känna av det. Det känner jag ju inte lika starkt idag eftersom jag möter så många andra. Jag hade ju inget språk eller ord för vad det var som hände i mig.
Mm.
Jag kunde ju aldrig göra den kartan med mig själv att, men nu är jag överstimulerad på grund av det här.
Mm.
Jag kan sätta ord på det idag och jag hör andras berättelser.
Mm.
Det gör ju att jag, om jag är ute och föreläser om högkänsligt och skam, så vet ju de när jag kommer att, men hon är ju högkänslig själv, då kan jag lite grann planera efter det och sådär. Folk är ju ganska snälla med det där också och tar faktiskt hänsyn till det.
Mm. Så du menar att det handlar om att man ska sätta ord på, man ska sätta ord på det för att få acceptans.
Mm.
Och då släpper också kraven eller de upplevda förväntningarna, eller?
Om man, sen tycker jag inte att man ska använda det, för det finns ju människor som använder vissa saker som att det blir som en offerroll eller att man, det vill jag inte heller, det tycker jag inte heller att det ska vara, men däremot så tror jag att jag har gjort någonting med den här Maggan och Doris bok faktiskt, att det har blivit mer vanligt att folk känner till det, och då, jag menar, min arbetsplats var ju rena mardrömmen för den som är högkänslig.
Mm.
Med det här gigantiska kontorslandskapet, slamrande dörrar, en fruktansvärd matsal. Jag gick iväg själv varje dag då.
Mm.
Satte mig på det tystaste kaféet jag kunde hitta. Det var så många saker i det som var fruktansvärt. Och jag är väldigt ljus och ljudkänslig. Det var många sådana saker där.
Mm.
Men sen behöver man inte vara dålig i sitt jobb, men jag kände mig verkligen dålig i mitt jobb, fast jag var verkligen inte dålig.
Mm.
Men jag kände det faktiskt, att jag var det. På grund av att jag inte klarade av det som andra gjorde där. Men nu när jag gör det här så möter jag ju likasinnande, och det hjälper faktiskt jättemycket.
Mm. Plus att du på något vis bestämmer själv vad ditt jobb är.
Mm. Ja, precis. Och jag kan lägga upp det, och ja, det är många saker som är bra. Jag har bara en sak jag bävar för nu, eller två saker i det höst. Jag ska stå på ICA Maxi.
Mm.
Och det är faktiskt en test. Lite så.
Ja, vad tänker du kring det?
Nej, jag har bara en gigantisk butik, ljud. Ja, jag kommer känna mig som Alice i Underlandet.
Ja.
Men jag ska pröva det och göra det lite på mitt sätt och sådär. Men jag tänker också att det är tråkigt att bara säga nej också.
Mm.
Bokmässan är ju också en utmaning, 4 dagar.
Mm.
Men jag känner att det är många högkänsliga som jag har mött på bokmässan som går med öronkoper, de har musik och de berättar och delar med sig av tips och delar keps och sådär.
Mm.
Man får hitta sin väg, tror jag.
Ja, precis. Det är så.
Mm.
I och med den här utmattningen då, sa du att du sa det upp dig lite sådär kaxigt.
Ja, det var ju väldigt kaxigt att göra med hus och små barn och så här i efterhand. Jag skulle inte göra om den resan.
Mm.
Nu har jag gjort den. Jag tog inte den enkla vägen. Jag tog den svåra vägen. Och jag hade fått en ny chef som jag tyckte mycket om. Jag hade inte haft henne länge alls. Men hon sa ändå några viktiga ord längs vägen. Hon sa att dina barn ska vara stolt över att ha en sån modig mamma. Och hon var nog lite imponerad ändå. För att hon började prata om avtackning. Hon var väldigt chockad för vi var på ett café då. Jag var sjukskriven, för det var det som var att jag var rädd för sjukskriven. De skrämde upp mig så. Jag trodde man hamnade i en rehabiliteringskedja väldigt fort. Jag var inte sjukskriven mer, inte ens 3 månader.
Mm.
För jag sökte ju in alla studier och planerade såklart som duktig flicka så att det inte skulle se illa ut i CV:n och det här då. Så hon var nog lite förvånad så att nej, jag slutar efter sommar, jag vill inte. Och jag är väldigt glad för idag, för att jag blev ändå sjuk, men det var ju många som har blivit sjuka också i den stressiga miljön. Så att jag kan inte säga att jag hade så mycket att välja på faktiskt.
Nej.
Mm.
Men när du säger att du tog den svåra vägen och inte den enkla, vad hade den enkla vägen varit?
Det hade ju varit det här att vara sjukskriven och så börjar man jobba 25% och så klarar man inte det, så man sjukskriver lite till. Och så prövar man 25% igen så kanske man klarar det.
Mm.
Och sen så håller man på så 50% och så hade jag varit kvar där i en miljö som inte var bra för mig.
Mm.
En väldigt fyrkantig miljö.
Mm.
En rund person i en väldigt fyrkantig miljö då. Mm. Så jag tror att det var tvungen men to be.
Alltså, ja. Precis. Mm. Nej, jag tänker att det är kanske lyssnare som är i den situationen just nu.
Mm.
Det vet man inte.
Nej.
Och nu tolkar jag dig som att å ena sidan säger du att du skulle inte ha gjort så idag. Å andra sidan så säger du att det gick inte på något annat sätt.
Nej, jag hade gjort samma. Jag hade gjort samma. Jag är en sån person. Jag hade gjort samma. Jag hade gjort det. Det tror jag, det där säger jag ju lite dumt att säga så. Men jag, det var väldigt, om man tänker på våran situation då.
Mm.
Så var det ju ganska modigt gjort när man sitter med hus och 2 små barn och sådär. Det blev ju en konjunkturnedgång där också som var att det var ännu stressigare på jobbet. Men sen efter det så tänker jag så här att ibland kan man tänka, skulle man behöva gå igenom så mycket för att förstå sig själv eller lära allt sånt där då. Men jag tänker ändå att någonstans så känner jag att det är väl en mening då att jag ska hålla på med det här. Jag kanske ska använda mina beteendevetenskapliga kunskaper på något annat vis. Alltså jag gör ju det på ett annat sätt, tänker jag kanske. Mm. Och sen så gjorde jag det att jag skulle ju då övervinna det här hindret och börja föreläsa då. Jag har aldrig velat vända så mycket på en buss som jag skjutsat till Borås.
Ja.
Jag vet att jag ringde min man och sa att nu är vi hyssnade. Jag har aldrig gått så fort till Borås, jag är snart framme. Men sen så, när jag har gjort föreläsningen, jag har gjort ganska många nu.
Och då föreläser du om?
Nej, men jag har gjort om popper och mina barnböcker gjorde jag ju först. Men så nu gör jag om högkänslighet och skam.
Mm.
Och det var ju en som inte blev bra då. Och då fick jag på något sätt bestämma mig igen att men det har alla. Man kan liksom inte, bara för att det går dåligt en gång så måste man fortsätta igen då. Och nu tycker jag att folk är väldigt snälla och man får fina omdömen. Och jag kan känna att är man sig själv, folk är väldigt, vad ska jag säga, jag själv är ju sån att jag vill alltid vara snäll när jag går på föreläsning, man vill alltid le och titta och sådär. Mm. Folk är ju väldigt snälla, jag glömmer alltid det, folk är så vänliga och ja, de kommer med frågor och de är intresserade. Jag tänker att ibland kan man, ett hinder bli så stort att man säger det varje dag som ett mantra.
Mm.
Och så kommer aldrig den dagen att ja, men jag gör det nu, jag ställer mig på scenen och gör det. Mm. Det kommer ju aldrig mantrat. Så jag fick ju på något sätt bestämma mig att nu är det slut, tjatet, inte jag vågar. Nu är det lejonens tur liksom, bort med kaninen.
Ja,
men lite så.
Vad härligt.
Ja, men lite så faktiskt.
Och hur plockar du fram lejonet då?
Ja, hur plockar jag fram lejonet? Hur gör jag då? Nej, men det är ju så här att då... Det är ju någon som bokar en för föreläsning. Om man tackar ja så har jag en prestationsprinsessa. Då gör man ju uppdraget. Jag skulle ju inte strunta i det.
Mm.
Så då kan ju den prestationsprinsessan vara lite bra också på ett sätt faktiskt. Om man nu ska se något positivt med det så. Hur plockar jag fram lejonet? Jag vet inte hur jag gör det. Jag har nog båda de sidorna i och med att jag kanske gillar också lite. För det är ju en väldigt god känsla när man har gjort det.
Mm.
När det är klart och man åker hem och känner att ja, men det här blir väldigt bra. Jag lärde mig massa nytt. Man träffar personer som kan ge sin kunskap. Det är väldigt... Jag känner att jag bidrar då. Att jag ger någonting tillbaka. Och det tror jag alla människor vill göra. Alltså, ja. Så.
Men kan du plocka fram det där? Kan du bestämma dig för att när du har en föreläsning, då är du ett lejon? Eller kan det vara så att du vaknar den morgonen och så känner du att nej, nu är kaninen här?
Ja, kaninen kan absolut vara där.
Ja.
Men jag har ganska mycket, jag har mycket humor i mig. Jag är en ganska ljus person. Så att jag har det här ljuset. Jag har väldigt lätt för att jag kan skoja mig själv. Jag har... men jag har det. För den är ganska allvarsam. Min föreläsning är ju ingen lätt föreläsning.
Mm.
Jag pratar ju om skam, om narcissism, om utanförskap. Den är ju verkligen en tung föreläsning. Men jag lyckas framföra den på ett ganska ljust sätt.
Mm.
Med min person. Så jag tror att det gör att jag känner att jag måste lita på mig själv mer. Jag läste den där färgboken, jag är ju typiskt gul då.
Mm.
De som lyssnar dåligt, det var inte så roligt. men jag är väldigt gul. Och där står ju mycket om gula, hur de kan entusias mer av föreläsningar. Så när jag väl är inne i det flowet, då kommer ju lejonet efter ett tag.
Mm.
Sen har jag väl haren eller kaninen kanske fått... Men jag behöver ju kaninen också, tror jag.
Mm.
För jag gillar ju inte, man ska inte vara odräglig och man ska inte... Jag gillar ju ödmjukhet. Man ska inte stå där och heller och vara någon kaxig, utan ja. Nej, men jag övar mig fram och jag tänker att jag märker det nu att det här rummet man går in med människor, att det är vi som gör det tillfället.
Mm.
Och att det blir något väldigt vackert i det också.
Mm.
Jag var i högkänsligas förening i Lund och gjorde en föreläsning som var fantastisk, för att det var, ja, men det gav ju väldigt, väldigt mycket med de människorna som var där. De delar med sig mycket berättelser. Och, ja, en kom nu och signerade nere i Kristianstad. Nu höll jag på att säga, det var det inte. Det var Luddeköping. Så kom hon dit. Alltså det var, och då sa jag det var en väldigt fin dag. För då var jag lite kanin och lite sur. Och det blev inte så bra när jag kom ner. Jag skulle in på fiket. Jag hann inte fika. Jag hann inte äta ordentligt. Inte det här. Och det var varmt. Du vet ju varmt det var i maj. Och jag tänkte, det är varmt. Jag svettas och ingen mat. Och så kom jag bara in i det här rummet med kakelugnar. De hade öppnat och vädrat. Och bara möttes av ett sånt här välkomnande. Liksom. Man kände att det var en varm famn.
Mm.
Så det var ju en fantastisk fin dag. Då. Så jag har med mig det. Det kan man ha med sig. Man kan ha med sig andra historier. Så.
Ja, just det. Och trigga dem på något sätt innan man går in.
Mm.
Ja, det är bra.
Mm.
Nu har jag slut på mina frågor i min lilla bok.
Så nu ska vi göra lite spontant, tänker du?
Nej, men då, jag tänker så här att det har faktiskt gått 30 minuter.
Oj, vad fort tiden gick.
Och det är ungefär 30 minuter det brukar vara ett avsnitt.
Jaha.
Men som min sista fråga så vill jag undra vem du tycker att jag borde prata med.
Mm. Jag... tänker att jag är väldigt intresserad av manlig sårbarhet.
Mm.
Så jag tänker att om du skulle kunna ha med någon typ som David Lagerkrans.
Mm.
Eller Kapten Röd. Eller någon som, en man som är starkskör. För att få det perspektivet lite. Mm. Hur det fungerar då. Och så är jag ju väldigt intresserad av författare då. naturlig anledning då. Så att, ja. Så att det tycker jag skulle vara spännande att lyssna på då.
Mm. Bra. Tack så mycket för att du ville vara med.
Tusen tack!